Mark Urells i Vadköping av Hjalmar Bergman. Solen gick upp, markerande i staden Vadköpings annaler en märklig dag den 6 juni år 1913. Tegeltaket på utfärdshuset Kupan flammade som eldslågor, vajade sakta av och an, lyftes av längtan till flykt men besinnade sig och sjönk åter tillbaka mot takstolarna som det tunga, ärliga och vällagda tegeltak det i själva verket var. Men domkyrkotornets kajor upphävde gälla skri och höjde sig i snävrande kretsar högt över den gyllene tuppen. Dock inte allt för högt. I gräset under linden blänkte glas. Vitt glas, brunt, grönt, blått glas, slipat glas och oslipat, helt glas, spräckt glas och krossat glas, alla sorters glas. Samt en del porslin och en bordduk märkt HHM. Harald Hilding Mark Urell. Under linden stod ett bord och två stolar av järn. På bordet, vars skiva pryddes av zodiakens stjärntecken, stod en kopp med kaffe och en kopp med punsch som helt fylldes av flugor, getingar och en jättestor humla. Humlan levde ännu. Uppklättrad på sina olyckskamraters lik kämpade hon en ojämn kamp mot rusets fördärvliga verkningar. Då och då gav hon till ett ångestfullt surr, dovt och dystert som virveln från förstämda trummor. På stolarna under linden satt lektorn i historia och adjunkten i naturkunnighet. Det sista glaset hade för timmar sedan tömts och kamratfesten Sorl somnat i sömniga godnatt, men dessa båda män hindrades av en mångårig vänskap från att bryta upp. Lektorn i historia kunde inte gå hem före adjunkten i naturkunnighet och adjunkten kunde inte gå hem före lektorn. Alltså satt de kvar, som så många gånger förr. Adjunkten sov och ur hans gap sågade sig andedräkten stötvis fram. Lektorn vakade, han väntade på solen. Redan i solnedgångens vemodiga timme hade han uttalat sin förvissning att hon skulle komma igen. Och nu, som så många gånger förr, fick han rätt. Han sa: "Det gav jag med attan på. Där är hon, blaffan." Och han tog koppen som var fylld med punsch. Men då han varsnade flugorna och getingarna och humlan gick en ilning av vedervilja genom hans kropp alltifrån huvudet till fotabjället. Han ställde koppen ifrån sig och började med skumma blickar undersöka marken bland vars glasskärvor han hoppades återvinna sin förlorade pensné. Längst ut på terrassens yttersta sten, just där trappan går ner till körvägen, satt en råtta på sin bak, tvinnande mustaschen. Staden låg så djupt under henne att hon nästan befann sig i jämnhöjd med domkyrkotuppen. Slottets fyrkant höjde sig till höger om henne, på vänster hand hade hon läroverket som platt och långt låg framstupa på sin öken till sandplan. Gatorna öppnade sig fläckfria och tomma i morgonljuset och tystnaden var fullständig. Endast från den aldrig slumrande bangården hördes lokens ilskna frustande då de knuffade morgonsömniga vagnar fram över skenorna. Staden sov och skulle sova ännu ett par timmar. Råttan satt stilla, tvinnande sin mustasch. Ingenting tyckte störa hennes behagliga morgonvila. Inför henne låg en av kungariket Sveriges mest välbyggda och ansade städer som ej heller saknade pittoreska antikviteter i lagom mängd, grönskande parker, en lång, smal å samt som blånande bakgrund en sjö. Folktom och tyst, sovande och med ännu orörda soptunnor borde den ha ingivit råttan behagliga morgontankar. Rektorns blick som trevade ut med marken nådde råttan och stannade. "Där sitter en råtta", tänkte han. "Jag ska ta koppen med flugorna och kasta den i ryggen på henne. Om hon då springer sin väg är det en riktig råtta." Och han lyfte handen men lät den åter tveksamt sjunka. Ty visshetens företräde framför ovissheten bekänner människan med sina läppar men icke med sitt hjärta. Vad åter råttan beträffar så hade hon nu som alltid goda och förnuftiga skäl för sitt handlingssätt. Hon höll sig orörlig och till utseendet bekymmerslös, fast hennes ställning i själva verket var förtvivlad. Minsta rörelse betydde döden. Alltså satt hon stilla. Vilket visserligen även det betydde döden. Ty två eller tre alnar bakom henne låg herr Mark Urells katta, solade sin mage, slickade sina tassar och skänkte då och då ur lätt vidgade ögonen smeksam blick åt den sittande råttan.